Flykten till djungeln av Anna Nyberg. Uppläsare Jenny Silverhjelm.
Jag betraktar Mona i smyg när hon tar sig en tupplur i sin fåtölj. Det är skönt att se hennes annars så spastiska och ryckiga kropp få vara stilla. För då hon sover så kopplar hennes kropp bort kramper och ryckningar. Hennes katt vilar tryggt i hennes knä. Solen lyser igenom hennes skira sommargardiner och lyser upp hela henne. Ett nöjt leende vilar i hennes ansikte och hennes vita, axellånga hår nästan skimrar. På ett sätt ser hon yngre ut än vad hon är, nästan som en flicka. Men vet man hennes historia skulle man förstå varför hon inte är präglad av sin tid. Hon vet inte vilka Harry Brandelius eller Frank Sinatra var. Hon lyssnar på dagens dansband och populärmusik. Hon har inte velat se filmer med Anita Ekberg eller Clark Gable. Hon tycker om Mel Gibson och Kevin Costner. Fast vid närmare eftertanke så är Mona verkligen präglad av sin tid. Jag har frågat henne några gånger om hennes tid på institutionen. En gång svarade hon: jag levde mina dagar utan färg. Jag trodde alla människor var lika färgblinda som jag. Att allas dagar var lika grå. Men så en natt kom ett regnoväder. Och i regndropparna fanns det färg. Jag tror att regnbågen lånade ut lite åt dem. För nästa dag var hela min värld målad i färg. Kort efter det fick jag flytta till ett nytt ställe där jag trivdes mycket bättre. Men idag trivs jag bäst. Här bor jag ensam. Jag har mina saker och jag får ha min katt, Smulan. Jag tänker på att många tanter i hennes generation ofta ser ut på ett visst sätt. De har håret kortklippt och permanentat. Färgerna de bär är oftast diskret beige och kappan är ett vanligt plagg. Mona skiljer sig ganska mycket från andra tanter. Det sägs att bränt barn skyr elden. Det sägs även att vi aldrig är för gamla för att lära oss nya saker. Men vissa saker sitter djupt rotade i oss. Att lära en människa att det som tidigare varit förbjudet och så ofta förknippat med straff i någon form inte alls är fel, utan istället är en del av hennes rättigheter, var en svårare kamp än jag hade kunnat föreställa mig. Jag började jobba som personlig assistent för 7 år sedan, och fastän jag arbetat med Mona under alla dessa år ser varje dag olika ut. Vi har tagit oss igenom svåra tider och vi har många gånger känt oss starkare efteråt. Jag säger vi, trots att det är Monas kamp, men jag är hennes stöd, stöttepelare och många gånger även trygghet. Mona är uppvuxen på en institution. Hennes föräldrar bodde på landet. De hade många barn och valde att överge Mona redan på BB då det visade sig att hon hade sviter efter en svår förlossning. Hennes mor födde tvillingar. Den ena flickan klarade förlossningen bra medan Mona fick syrebrist vilket ledde till en CP-skada. Fadern sa inte ens adjö till sitt barn medan modern grät då hon överlämnade Mona till personalen. Mona lämnades till en institution där hon växte upp utan stimulans eller trygghet. Hennes föräldrar berättade inget för de övriga barnen om att de hade en syster någon annanstans. Modern kom och besökte henne i hemlighet en gång om året på hennes födelsedag. Det måste ha varit svårt att se sin dotter i en sån miljö, men att inget kunna göra åt situationen. Idag är föräldrarna döda sedan länge och institutionerna nedlagda för alltid. Men det finns fortfarande människor som levt en del av sitt liv där och är präglade av det. När Mona berättar om den tiden så är hennes enda positiva minne de stunder hon fick med kokerskan Ulla-Britta. Denna kvinna verkade se Monas möjligheter framför hennes handikapp och hon lät ofta Mona vara i köket trots att det egentligen var förbjudet. Ulla-Britta tog sig tid att lära sig förstå Mona. De lärde sig att kommunicera med varandra och Ulla-Britta tog ibland med sig saker hemifrån. Det kunde vara böcker eller någon leksak som hennes barn hade tröttnat på. Tack vare Ulla-Brittas tålamod med Mona så lärde hon sig att läsa. Kanske var hennes räddning under den svåra tiden på institutionen detta att hon i fantasin kunde förflytta sig till djungeln eller Amerika. Ulla-Britta sa en gång att hon skulle vilja adoptera Mona, men hennes man hade sagt tvärt nej. Förutom Ulla-Britta så var Monas liv väldigt torftigt. Personalen skulle behandla alla lika, stora som små, vilket ledde till att de små barnen växte upp utan kramar och fysisk kontakt med vuxna. De som ansågs kunna bidra med något hade olika ansvarsområden som trädgårdsskötsel eller städning. Men de flesta ansågs inte tillräckligt begåvade för att klara av något så de fick sysselsätta sig själva. Det blev ofta bråk och många mådde psykiskt dåligt. Det var ingen trygg uppväxtmiljö för ett barn. Innan Mona fick personlig assistans bodde hon på ett gruppboende, men den dag hon äntligen fick en egen lägenhet verkade hon börja leva på nytt. Ett helt nytt liv. Än idag möter Mona främlingar med stor skepsis. Och det tog lång tid för henne att förstå att jag aldrig skulle slå henne. Att ingen har tillåtelse att slå en annan människa. När hon hade installerat telefon i lägenheten vågade hon i början inte gå i närheten av den. Än mindre prata i den. Hon berättade att de som rör telefonen på institutionen ofta fått stryk. Och att hon en gång fick en smäll med telefonluren så att hon började blöda näsblod. Det var en ur personalgruppen som gjorde detta mot henne. Det var svårt för henne att förstå att hon faktiskt fick duscha när hon ville. Detta i sin tur ledde till att jag kunde hitta henne i duschen flera gånger varje dag. Jag lät det bero och efter en kort tid hade hon tröttnat på att duscha så ofta. Mona har en intellektuell funktionsnedsättning och hennes läkare har jämfört hennes intelligensnivå med ett barns. Det gör mig bestört att en vuxen människa med lång livserfarenhet ska liknas vid ett barn. Mona har varit med om helt andra saker än en 10-åring. Hur mycket som beror på hennes skador från förlossningen och vad som uppkommit av hennes uppväxt kan man aldrig få svar på. Än idag har hon lätt för att fly in i fantasins värld. Ibland är hon nästan inte kontaktbar. Det var så hon tillbringade mesta delen av sitt liv tidigare, i drömmarnas land. Hennes dröm är att en gång åka till Amazonas och uppleva djungeln och kanske åka på safari. Och hon älskar regnbågen över allt annat.